Hej allihopa!
Hej allihopa!
Nu är vi här igen med Vattenpodden.
Ja, som ni har saknat oss.
Ja. Har du tänkt på något sen sist, Maria?
Ja, jag har faktiskt funderat lite för jag lyssnade på vårt första avsnitt igen. Och så satt jag och lyssnade på när vi pratade om att dricka havsvatten. Jag har hakat upp mig lite på det här med att dricka havsvatten. Mm. Känner att jag tar upp det lite varje gång.
Men, ja, det är okej.
Det är okej. Du snackade ju om det här med sköldpaddorna och att de kunde dricka saltvatten för att de typ hade körtlar som utsöndrade saltet
i ögonen.
Mm. Och så frågade jag dig om det var några däggdjur som kunde dricka saltvatten och då sa du nej. Mm. Och sen så satt jag och tänkte alltså bara, det finns ju jättemycket däggdjur i haven.
Mm.
Typ valar och sälar, delfiner, uttrar, du vet. Så då blev jag såhär, men hur fan gör de?
Mm.
Och det tänkte jag också på när jag lyssnade att jag ska sluta svära när vi borta. Ja, jag ska sluta svära från och med nu. Ska jag inte svära mer. Mm. Hur gör de, liksom?
Ja, hur gör de?
Mm. Precis. Så då så researchade jag det lite nu då. Att de har ju inte de här saltkörtlarna.
Nej.
Och som anledningen att man behöver bli av med saltet är ju för att kroppen har en helt annan saltnivå. Så att då är det ju njurarna som jobbar för att få bort saltet. Och koncentrerar upp ens urin då. Man har ju olika koncentrerat urin beroende på hur lite man har druckit och sådär. Så att, ja, jag googlade lite på det här och då hittade jag faktiskt, det är en zoofysiolog på biologiska institutionen på Lunds universitet som har en sida som är lite så här: hur gör djur? www.djur.cob.lu.se heter sajten. Det var ganska roligt. Massa olika frågor om djur och sånt. Men i alla fall, och där var det då bland annat en fråga, hur dricker, liksom, hur kan sälar och valar klara sig i havet? Och då stod det bland annat att det har gjorts jättefå studier på det här.
Mm.
Vilket är ju jättekonstigt.
Mm.
För att det är ju
jätteintressant. Sätt. Yeah.
Precis, och om de kan det så kanske vi typ kan nyttja det deras sätt på något vis. Ja, jag vet inte. Men där stod det bland annat då att däggdjur har inte de här saltkörtlarna. Så det handlar, för dem måste de kunna koncentrera upp urinen till en högre halt då än vad de har i havet för att få ut det som de dricker då. Och att de har gjort några studier på valar och sälar där man har sett att de kan koncentrera upp urinen till typ samma nivå som havet. Eller lite under eller lite över. Men tydligen finns det djur som lever i öknen som kan koncentrera upp det mycket, mycket mer för att spara vatten. Så att de är liksom inte exceptionella på det sättet.
Mm.
Och så de kan typ dricka det, men det är liksom inte självklart. Och att de flesta sälar och valar dricker inte.
Inte?
Inte alls.
Okej.
Okay. Så sjukt jobbigt att typ leva i vatten och bara, drick inte.
Men de öppnar i munnen liksom.
Ja, för de, då trycker de ju ut det med sin sån.
Ja, ja, ja. Mm.
Nej, de flesta valar och sälar dricker inte vatten.
De bara alls. Låter det gå igenom kroppen kan man säga.
Ja,
lite,
typ. Precis. Men, men de får i sig vätska genom maten. Liksom.
Mm.
För de flesta benfiskarna, och de flesta fiskar i havet är benfiskar, står det på den här sidan. De kan ju dricka saltvatten och göra sig av med saltet. Och så deras kroppssalthalt är ju låg. Så när valar och sälar och äter de här fiskarna så får de i sig sötvatten genom fiskarna. Så de parasiterar på fiskarna kan man säga.
Ja, kul.
Ja, jättespännande.
Mm.
Tråkigt för fiskarna.
Mm.
Men smart, liksom. Eller så. Och så får de också i sig, eller det bildas ju vatten när de, i cellandningen liksom. Mm. Också. Så då bildas det också lite vatten. Men de flesta dricker inte alls. Och man vet liksom inte, typ vissa då, som de här då, som filtrerar vatten, de får i sig krill eller som käkar musslor och bläckfiskar, de innehåller ju salt. De är inte som benfiskarna.
Mm.
Så de får ju i sig jättemycket mer salt än andra däggdjur. Om det knackar i bakgrunden så är det Elins granne som vill vara med på podd.
Ja, de fixar nog där de inne fixar kan tänka mig.
Ja. Mm,
det blir nog jättefint.
Mm. Det är säkert kul för dem. Ja. Men i alla fall så det finns typ ganska lite forskning på det och de har inte riktigt förstått hur de gör och vissa typ tror att de kan ha någon extra filtrering för njurarna men man har liksom inte hittat det.
Ja, spännande, det är ju jätteintressant.
Eller hur?
Gud vad bra att du googlade det.
Ja, så jag blev jättenyfiken.
Mm.
Och sen när jag ändå höll på att googla så googlade jag lite mer på det här med människor och dricka saltvatten också. På Wikipedia står det att 1-3 deciliter havsvatten per dygn kan man dricka beroende på kroppsvikt och om man har annat vatten att dricka ut med. Så jag vet inte varför man skulle dricka det då. Det känns onödigt.
Ja.
Och man får ju problem med njurarna då om man dricker det. Ja. Mycket. Men det stod var i alla fall att man kan koka fisk och grönsaker och kött och sånt. Kan man koka i saltvatten.
Ja, ja, men det är ju smart.
Gör man det när man är ute och seglar?
Det skulle man nog kunna göra. Alltså jag har aldrig varit ute och seglat så långt. Så jag, inte haft till, alltså jag har alltid haft tillgång till saltvatten.
Mm.
Så jag har aldrig behövt tänka den tanken. Men det är varför inte.
Nej, för jag tänkte på en gång när vi var ute och campade. Så sista dagen, du vet, man har lite grejer kvar. Så ska man äta upp det. Då hade vi typ ris och vita bönor. Och då fick någon för sig att vi tar saltvatten. För vi orkade inte gå upp och hämta sötvatten. Så då tog de havsvatten och kokte riset i.
Mm.
Och det stod också här att ris och pasta blir för salt. För att de suger åt sig för mycket av vattnet. Och det stämde ganska
mycket. Det var så,
det var så jäkla salt.
Intressant.
Och sandigt.
Ja, ja.
Mm. Och inte gott med vita bönor till. Ingen hit. Inget
jag rekommenderar. Ingen bra idé alltså. Nej. Det finns en anledning att vi inte gör det.
Nej, men alltså. Jag bara spännande. Känner om det är någon som lyssnar som vet mer om hur stora däggdjur får i sig vatten i havet. Alltså. Ja. Spännande. Det stod också typ att typ sälar äter snö när de är uppe på land för att få i sig vatten. Och att typ vissa, vad heter det, mantor heter det så, manatees, stinger, alltså rockor.
Ja.
Det var väl också. Jag vet inte, det var något djur. Nej, manatee, det är ju ett, skitsamma, det är en val, en liten sån. Att de också så här kommer och dricker sötvatten, att det finns folk som typ på skoj skulle ta ner slangar, alltså vattenslangar i vattnet typ där de brukar vara, och så kommer de dit och dricker det.
Okej, så de kanske vet lite
vad. Jättetörstiga.
Ja,
så jobbigt.
Håller sig väldigt
så
länge,
himla kanske. Jobbigt att vara en val.
Ja, intressant.
Japp, det var jag har tänkt på sen sist.
Ja.
Men idag ska vi prata om andra saker.
Ja, det ska vi göra.
Vad skulle du säga att vi har för tema idag egentligen?
Ja, men jag tänker att vi kommer att prata, jag kommer att prata lite om havet, och det är ju vatten.
Ja.
och lite om men historia och vidskepelser, lite åt det hållet.
Mm. Jag kommer också gå in lite på vidskepelser och vatten.
Mm.
Det är ju ganska brett, men jag får ta några axplock.
Ja, ja, men vi får se var det landar.
Det är kul, inte så tekniska idag förmodligen. Kanske att vi hamnar där ändå. Vi
är svårt kanske.
Svårt att hålla sig borta.
Mm. Mm.
Slänger oss med lite termer.
Ja. Och när jag tänker på havet, då tänker jag främst på Östersjön, som är vårt innanhav.
Ja.
Och det är ju omgivet av 9 länder. Och det bor över 85 miljoner människor i hela avrinningsområdet.
Mm.
Så det är ju många som är med och påverkar Östersjön och vad som händer där. Och för oss är ju havet ganska värdefullt. Vi har ju både fiske och vi har vår kultur som är knuten till havet. Vi har turism till exempel, rekreation och andra grejer. Vi har ju hela den biologiska mångfalden och olika ekosystemtjänster som havet förser oss med. Så det är ganska viktigt, havet, för oss.
Även om vi inte kan dricka saltvattnet.
Ja, precis.
Så finns det andra saker som är viktiga med havet.
Ja, det gör det.
Annars hade det bara varit en jättestor blöt massa som,
som inte bara var i vägen.
Liksom. Ja.
Men, men den
som gör att man inte kan gå hem till folk.
Exakt. Gå över till Köpenhamn. Jag läste en artikel från Formas som handlar om hållbart fiske. Och då var det en som heter Per Hallén, som är en filosofidoktor i ekonomisk historia, som skrev lite om fisket. Hur det har varit i Sverige förr. Och jag tyckte det var ganska intressant, för han beskrev liksom, under medeltiden så fanns den stora sillperioden i Skanör och Falsterbo, Skåne. Och då, tydligen, så var alltså sillstimmen så täta, så att man har hittat i någon skrift som någon har skrivit att man kunde placera en stridsyxa mitt bland sillstimmen, och då stod den rätt upp. Alltså så mycket fisk fanns det.
När var detta?
På medeltiden.
Ja. För de har ju sån sillamarknad där i Skanör på somrarna.
Ja, men det måste ju vara sen den tiden. Ja. För det var ju liksom i en period i Sveriges historia som var 1700-1800-talet. Då hade man ju väldigt mycket sillfiskeri helt enkelt.
Mm.
Och man hade mycket så här salterier i Göteborg, i skärgården i stan, där man rensade och saltade all fångst. Och tydligen så under 1700-talet så stank hela Göteborg av rens från all sill som, som bereddes liksom inför saltningen. Och den här fisken var ju också väldigt viktig för att man utvann något som heter tranolja ur den. Och tran var det som användes som bränsle till lampor på den tiden. Så i städernas gatubelysning så hade man liksom tranolja för att...
Jag tänkte att det var någon så här omega 3, omega 6, fiskolja grej, men det var det alltså inte.
Inte då.
Lampolja.
Nej, man kunde också impregnera kläder med den här tranoljan.
Så alla luktade fisk.
Ja, tänkte. Men jag tänker det lite, att det var, kanske luktade väldigt mycket fisk. Och det var mycket kvinnor som arbetade på de här sillsalterierna. Sjömanshustrur som skaffade sig lite extra cash och så. Och en av Sveriges första miljödebatter kom till på 1700-talet någon gång. Och då frågar man sig i vilken utsträckning som det här avfallet från de här sillsalterierna och trankokerierna, hur det skadade havsmiljön. Mm.
Så det fanns liksom debatter. De bara dimpade allt ut i havet då?
Ja, så folk var liksom rädda att sillen skulle försvinna, att det skulle bli för salt och så vidare. Att vattnet skulle bli grumligt och så. Så det var en miljödebatt om Östersjön då. 1700-talet, så det är rätt tidigt. Men sen bara försvann sillen typ på 1800-talet någon gång, i början av 1800-talet.
Vadå, så, är det ingen sill kvar?
Jo. Nej, alltså alla så här kokerier och salterier de lades liksom ner och all arbetskraft och så som hade funnits där från inlandet, det försvann. Så hela den här industrin längs Bohuskusten liksom övergavs helt och förföll. Men det kanske är därifrån de här sillmarknaderna kommer, antar jag, som fortfarande finns kvar.
Men alltså Göteborg och... Alltså där är ju inte Östersjön, Göteborg.
Nej, det är sant.
Nej, det är bara kolla.
Ja, det är sant.
Ja, det, var det visste jag. Ja. Du vet, sist så pratade vi om att jag inte hade så bra koll på haven. Så kände jag bara att jag ville poängtera att jag kunde det.
Det är bra. Nej, är det Kattegat som är där, kanske?
Kanske det.
Ja, det kan det nog vara.
Ja. Ja. Det låter som ett hav som vi har här någonstans.
Ja.
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 Men spännande att de bara försvann. Har man någon teori om var de tog vägen?
Nej, inte vad jag har läst i alla fall. Jag vet inte. Alltså sillen kom ju bara... Inte, alltså det var väl inte lika mycket. Jag har inte läst något om att det handlar om utfisken. Men jag har ingen aning faktiskt. Mm. Det bara slutade att vara så mycket sill som det hade varit.
Spännande.
Det kanske finns någon... Bra info om det, någonstans. Och sen, alltså miljöpåverkan på både Kattegat och Östersjön har kanske inte slutat direkt. Alltså under 70-talet till exempel så hade vi ganska mycket gifter i Östersjön från industrin. Som DDT och PCB, dioxiner. På 80-talet så hade man mycket övergödning och... periodvis liksom jättemycket alger som gjorde det omöjligt att bada i havet.
Det kanske ska sägas, när man ändå pratar om Östersjön, att det är lite speciellt eftersom det är så instängt liksom.
Ja, precis.
Det är inte så jättestort utbyte med resten av världshaven. Liksom. Nej, det är bara det lilla grunda.
Ja, det bräckta havet och liksom hela den här påverkan av alla 85 miljoner människor som går omkring.
Så att det som kommer in där, det ligger kvar ganska länge.
Ja, och det man gjorde liksom i miljöarbetet efter 70-80-talet där var att få in fler reningsverk, ha bättre disk- och tvättmedel. Man började samarbeta över landsgränserna via Helsingforskonventionen som är ett samarbete mellan alla länder runt Östersjön. Och det har, så det har skett en del. Man har minskat DDT och PCB. Och det gjorde bland annat att havsörnar och sälar liksom tillfrisknade. För de blev väldigt påverkade av det här. Så är det. Men det finns mycket miljöproblem i Östersjön. Det hade man kunnat prata om länge.
Ja, alltså vi borde nästan ha ett avsnitt om Östersjön. Liksom.
Ja, det borde vi ha. Men sen, det som är bra med havet, en annan grej som vi pratar om, det är ekosystemtjänster. Och bland annat så tar ju världens hav och Östersjön upp stora mängder koldioxid. Och det är bra för klimatet i och med att vi släpper ut ganska mycket nu. Så då kanske jordens temperatur inte stiger lika snabbt. Men sen blir ju haven väldigt sura på grund av det. Och enligt siffror då från en, jag tror det var också Formas någon artikel därifrån, var att havsvattnet är omkring 30% surare nu än innan liksom industrialismen till fart.
Det är jättemycket ju.
Ja, och det, i pH så är det bara 0,1 enheter.
Jo.
Men det är ändå så att när pH sänks så liksom minskas tillgången på kalk i vattnet. Och de arter som använder kalk får det liksom tuffare. Och kanske andra.
Och det är ju rätt många, det är väl alla de skaldjur.
Ja, men precis, skaldjur, och det påverkar koraller och så också.
Mm.
Men sen finns det ju andra arter som gynnas av det. Typ kanske sjögräs och sjöstjärnor är några av dem.
Mm.
Som gynnas av det här liksom. Mm. Ja, och bland annat så har då forskare undersökt några arter som har funnits på jorden i 500 miljoner år i arktiska oceanen.
Mm.
De heter foraminiferer. Jag vet inte hur det uttalas, men något sånt. Och deras skal är tydligen också så här 30% tunnare än jämfört med tiden liksom innan industrialismen tog sin fart.
Mm.
Så det är lite intressant.
Mm. Läskigt att, för man har havet är så himla stort. Att det liksom påverkar så mycket ändå.
Ja.
Det känns ändå, alltså att det är en märkbar effekt överhuvudtaget. Säger ju en del om hur mycket vi har släppt ut.
Ja, liksom. Ja, ja det gör det. Ja, det är spännande. Ja. Och korallreven påverkas ju också av det. Mm. De är uppbyggda av kalk också.
Mm.
Så är det. Så det är, men det är en bra ekosystemtjänst liksom, som havet förser oss med. Att det kan buffra all den här koldioxiden ändå. Alltså om det inte hade kunnat det så hade det kanske hänt andra grejer.
Ja.
Det är väl lite så, vad är värst? Jag vet inte. Men ja.
Mm.
Sen har vi också, alltså vad det gäller havet finns det ju ganska mycket, alltså nu tänker jag mer på kulturbiten, då finns det ganska mycket vidskepelse som hänger kvar. Och det var rätt kul att googla det. Och det första liksom som kom upp var att kvinnor betyder otur på havet.
Just det.
När jag började googla, då blev jag så här, oj, ja, okej, ja, ja, kör vi på det. Och då är det tydligen att kvinnor tillkallar oväder.
Jaha.
Och driver fartyg ur kurs. Om man som kvinna kan man förorsaka stiltje eller motvind. Och då kan det bli väldigt långa resor liksom, på grund av det här. För man kommer ingenstans. Så kan man få brist på mat och kanske så här svälta. Kvinnor kan också få sjukdomar med sig då. Enligt de här vidskepelserna. Och det här gäller inte bara kvinnor. Det gäller för präster och jurister och advokater också. så att...
Va?
Ja, jo, men det liksom gäller där.
Vadå? Vad fick inte ha med sig präster på båten här?
Nej, det verkar som det. Att det också är otus. Ja, nej, precis. Eller, ja.
Känns bara som att det är någon som vill vara i fred. Det var typ så här, det var den tidens man cave. Så här. De bara, jag vill kanske vara här och hänga på min båt.
Ja.
Och så får ni stanna hemma.
Ja, och rensa sill. Ja.
Och rensa sill. Smörja in er med sån här olja.
Ett tranolja, precis. Mm. Ja, jag har ju seglat hela mitt liv och det är lite såhär...
Har det gått bra då?
Ja, så på ett vis är det ganska skönt att få den här förklaringen till varför saker har liksom krånglat. Typ min motor, mitt navigationssystem har kraschat.
Du kanske ska göra könsbyte så kommer allting bli mycket bättre sen.
Eller kanske lyra liksom den här oturen med mustasch eller något.
Ja, du kan typ klippa håret och såhär linda in alla dina kroppsformer i en sån här binda. Vad heter det? Inte binda. Katt. Ja, nej, men ja.
Jag vet, jag förstår.
Du förstår.
Jag ser bilden.
Ja, bra. Som en Jeanne d'Arc av havet.
Ja.
Mm.
Men sen är det också, det är lite märkligt också, för det är många ute på havet som döper sina båtar till kvinnorna.
Ja, det är sant.
Och det är liksom, jaha, men om kvinnor betyder otur, varför?
Ja, varför? De kanske vill leva lite farligt.
Ja, kanske.
Men alltså, när var det här? När höll de på så här?
Med vidskepelserna.
Ja, men just med kvinnor. Är det fortfarande, finns det fortfarande folk som
nej, det tänker jag inte finns.
Nej.
Nej, alltså det var... Men det är nog något... Ja, alltså, det är något... Nej, det tänker jag att det måste ju varit jävligt länge sedan.
Mm.
Men traditionellt är det ju män som har varit ute på havet.
Ja.
Alltså, jag har faktiskt ingen koll på när kvinnorna börjar få bege sig ut.
Nej, det är sant. Men jag menar, de måste ju ha varit med på längre turer. Nej, jag vet inte. Det måste vara jätteolika olika kulturer såklart.
Mm. Ja. Men det finns andra saker också det som kan vara bra att veta vad det gäller otur då. Om man inte tror på det här. Man får inte vissla ombord.
Oh, det här har varit fruktansvärt. Jag är kvinna och jag visslar hela tiden. Ja. Speciellt när jag är lite rastlös och glad.
Det hade varit dumt. Det hade nu blivit oväder.
Får man sjunga?
Ja, men det har man sagt. Det får man. Ja, det är lugnt. Så kör på det.
De sjunger ju sådana Pirate Life for Us och sånt. Eller är det bara tecknat? Ja, okej.
Okay. Mm. Man får inte döda en albatross. För att i albatrossen så bor en drunknad sjöman. Alltså skären till en drunknad sjöman där.
Okej, okay. Jag är inte en hel sjöman.
Nej. Man får heller inte...
Jag ska inte sitta här och liksom göra hål på en massa
massa myter.
Som inte, det här var inte logiskt i mitt huvud. För att om han redan är död så ska det ju inte spela någon roll om de dödar albatrossen.
Nej, men det kanske... Nej, men man kanske gör det av... Jag vet fan hur man tänker där nu.
Nej, men vi
får de fan. Kanske vakar över en på något vis, albatrossarna då. Alltså den döda sjömannen tänker att jag ska se till att ni har det gött nu så det inte händer något.
Han är snäll så länge han får vara i sin albatross. Och sen han sur. Men så kan det ju vara.
Ja, logiskt.
Det är kanske logiskt. Jag ger mig.
Man får inte åka ut till sjöss på en fredag, för då blir det olycka. Och du kan också lura vinden. Du kan slänga i ett mynt, alltså kasta pengar i sjön, och så kan du köpa dig vind. Och så visar du ditt samma handen hur du vill att det ska blåsa.
Det låter jätteenkelt.
Ja, så det ska jag testa. Skitbra. När man har kryst i vän kan man slänga i lite pengar i havet. Det är
när man tar så här, när man tar båtkörkort, tar man båtkörkort?
Ja, man kan ta olika grejer, men
Får ni inte lära er de här sakerna då?
Nej,
Du får faktiskt klaga, tror jag.
Ja, det är viktigt.
Jätteviktigt. Där man kan myta havet och vinden med lite pengar.
Ja. Men sen, alltså det, är inte alla som har trott att det var så här eller trott på de här vidskepelserna.
Är det inte?
Nej. Sen, exempel så trodde grekerna på Poseidon.
Just det.
Och de trodde att det var han och hans temperament som liksom... orsakade havets stiltje eller höga vågor.
Och honom kunde man inte muta?
Ja, kanske lite. Man kunde offra hästar till hans ära. För liksom få det man ville.
Vad skulle han med hästar till i havet?
Alltså han var ju tydligen fader till den första hästen. Han...
Förlåt. Fy fan vad jag är... Och nu svor jag igen.
Nej. Han spillde sin säd på en klipp. Och då blev det en häst. Så. Och därför så offrar man hästar ibland.
Så att han spillde sin säd?
Fråga mig inte mer.
Han hade den i ett glas. Så snubblade han. Så spillde han den. Och så bara nej. Och så hann han inte. Han bara såg den ändå. Och sen bara var den häst. Så snopet. Det är så lätt att bli pappa. Så han bara spillde. Man är ute och går.
Så
man det är så det alltid går till när barn blir till. Man bara råkar spilla lite säd. Förlåt.
Ja.
Gud, jag ska lugna ner mig nu.
Den andra teorin om Poseidon och hästen är att han låg med en arg gudinna. Eller ett kvinnligt vidunder och då blev det en häst.
Mm.
Så det är kanske lite mer, jag vet inte.
Är det lite
realistiskt? I Norden så trodde man på njord. Han var härskare över vindarna och vågorna. Och han tillbads av fiskare och sjöfarare. Han har också en ganska intressant historia. De har det, de här. Han hade en andra hustru som hette Skade. Och hon var en jättinna som bodde i fjället. Hon avskydde havet. Och hon avskydde fiskmösarnas tjut. Och Njord i sin tur. Han, liksom, när han var uppe på fjället då, där hans fru var. Då hatade han, eller avskydde det här med ulvarnas ylande och tyckte det var liksom hemskt att vara på fjället. Så de bodde faktiskt på olika orter.
Hade de Skype?
Vet inte hur det gick alltså. Men de måste ju ha kunnat snacka på något vis. De var ju ändå såhär gudar. Ja, nej men det var väl det jag har tittat på.
när vi sa att vi skulle titta på det här med vatten och mytologi och så tänkte jag ju mycket på det här med drömmar. Eller jag var väldigt taggad faktiskt på att liksom kolla på drömtydning och vatten, för att det känns som en så här, ja men drömtydning är så, jag har aldrig liksom tittat så mycket på det, men det finns ju en hel vetenskap kring det där. Så jag var jättepeppad på det och började googla, och så bara kände jag att varenda sajt jag var inne på sa något annat. Alla sa olika saker. Men vattnet var väldigt viktigt och det var väldigt starkt och det var väldigt så, och det var vatten. Men det var väldigt olika på alla sajter. Någon pratade om att det handlar om sexualitet och kreativitet och så. För de två sakerna är tydligen väldigt sammankopplade enligt den här.
Alltså.
Ja. Och sen var någon annan som sa att om du drömmer om vatten är du nog kissnödig. Så att det fanns liksom hela, eller törstig. Och det känns så, ja, det finns ju, det känns ju rimligt. Men jag blev lite så, ja, jag blev lite, det blev lite rörigt liksom, det fanns mycket. Men jag hittade en sajt där de hade så en lång lista på så här, att det var så här, det beror liksom på vad du drömmer om vatten. Så var en superlång lista på så här, om du typ står på vatten, går i vattnet eller badar i vattnet, eller så var det så här, om någon skvätt, om det skvätter vatten på dig så betyder det att du behöver vakna. Nej men typ, vad stod det? Get back on track with your life and stop stalling. Så här. Eller om man typ drömmer om så här grumligt vatten, så handlar det om att man är fast i sin egen negativitet och att man behöver rensa sitt sinne liksom. Sen tyckte jag det var intressant, för det stod också om tsunamis. Om man drömmer om en tsunami, och det har jag faktiskt gjort. Jätteobehaglig dröm. Men i alla fall, då står det också att det är en scary dream. Det är bra, för att det är helt självklart. Och att det handlar om att man dealar med en powerful force that's out of your control.
Okay.
Jag tror jag drömde den här drömmen.
Det känns ju spot on på en tsunami.
Faktiskt, ja. Men just att det är att man är på sin man har nått sin känslomässiga liksom bristningsgräns, man orkar inte mer egentligen. Och något kommer brista liksom. I alla fall, så jag tröttnade lite på det där med drömmar, för det var så mycket. Så jag släppte det. Och sen så tänkte jag att det var roligt att titta på något annat, så jag började titta på det här med sjödjur istället. Det man tänker på då är ju Loch Ness-monstret i Skottland, som då enligt folktron är ett monster som finns i sjön Loch Ness på skotska höglandet. Det finns jättemånga olika beskrivningar på hur hon ska se ut, och att, men överlag så säger de att hon är stor och har lång, smal hals och lite drakliknande. Och det finns många som menar att det är en plesiosaurus som har överlevt till nutid. Sånt. Urdjur. Inte urdjur. Dinosaurier är djur. Men de flesta anser ju att det är en myt, och att de som menar att de har sett den har hittat på det, eller att de har sett något annat i vattnet som de tror är ett monster, och att det kan vara typ en båt eller ett trädstam eller fiskar eller sälar och sådär.
Finns det några bilder på Nessie?
Det finns bilder på Nessie. Det stod framförallt om två stycken, och det ena var, tror man, att det var en någon som hade byggt något litet, alltså gjort ett skämtmonster och doppat ner i vattnet och fotat det. Och det andra var nog också bara någon hoax som de hade hit på. Men det är också så väldigt olika. Vissa säger att det är 1,5 meter stort, och någon säger att det är 15 meter stort, och någon säger, så att alla som har sett det har sett olika saker. Men den första gången man såg det så var det 1933. Eller det var första gången som det blev Nessie liksom. Och då beskrevs det som ett drakliknande monster som man såg springa över en väg mot sjön. Och det kom till någon tidning, och då började folk skicka in, massa folk hade sett liknande eller kände någon som hade sett och sådär. Och det nådde så småningom internationella pressen också liksom, så att det spred sig snabbt. Och innan dess så finns det liksom historiskt så här, det finns någon historia om några munkar som hade sett sjödjur i en sjö, och att de typ hade, ja, någon hade blivit uppäten. Det finns liksom sådana gamla antika historier som då folk menar är bevis på att
den här det finns. Det har hänt så många gånger liksom.
Precis. Men framförallt började det där på 30-talet och därefter, och så var det väldigt mycket folk som såg det, och självklart också gav sig ut och letade, och det verkar finnas där man kan åka sån Nessie, hitta Nessie båttur sånt är på Loch Ness.
Nu?
Ah, jag vet inte om det var nu, men det var någon som hade
liksom
haft
det. Var en hype.
Ja, eller om det var på 70-talet eller hur det var. Men det var väldigt, väldigt, alltså om man är nyfiken på det här så står det väldigt mycket på Wikipedia om detta. Och väldigt lång sammanfattning om alla sightings och alla liksom. Det jag tyckte var så här läskigast var typ att 54 var det en båt som åkte över sjön. Och letade med ekolod. Och då upptäckte de en rörelse. Så var något stort som höll samma takt som båten. 146 meter ner i djupet. I liksom 800 meter innan det försvann.
Och det här liksom dokumenterats att, typ,
ja, det, eller? Ja. Ja. 1954, jag vet inte.
Ja, men det känns som att det är ett pålitligt år.
Ja, det är ett pålitligt år. Det var ett bra år. Ja, men det var jättemånga sådana. Folk som hade sett en fena eller någon som hade sett något som rörde sig eller fotat en våg och sådär. 1975 så var det en man som hette Peter Scott som höll på med detta. Och han tyckte att man skulle döpa Loch Ness-monstret, ge det ett latinskt namn som var Nessiteras rhombopteryx. Och då att man skulle kunna lägga till Nessie som en officiellt skyddad art. För man var orolig att någon skulle döda Nessie. Så det var ganska hypat där ett tag.
Det var riktigt liksom.
Ja. 2003 så kan man säga att drömmen dog lite, för då sponsrade BBC en total genomsökning av Loch Ness med 600 olika ekolod och satelliter, och de hittade inga större djur alls, liksom inte ens något som skulle kunna vara alltså svar på varför folk har trott att de har sett ett monster liksom. Och då hade man ju verkligen hoppats att man skulle hitta något, men då menade man i alla fall att nu har man bevisat att Loch Ness monstret var en myt. Men då var det faktiskt en man som heter Robert Rhines som hävdade att att hon måste ha dött ut, att hon hade funnits men att hon nu har dött, och att det beror på att hon inte har kunnat anpassa sig till temperaturförändringarna på grund av klimatet.
Ja, sorgligt.
Det är sorgligt, och det är ju sant för så många andra arter.
Ja, varför inte?
Så varför inte för Nessie egentligen?
Nej, det är sant.
Men alltså det var ganska häftigt, för de hade typ så här. Det var också någon så här Google Earth-bild som folk menade att de tyckte man såg en skugga av Nessie.
Ja. Jag seglar faktiskt över Loch Ness.
Okej, okay. Är det en stor sjö?
Ja, det är den.
Ja.
Det ligger ett jättestort slott bredvid som är vackert som heter Urquhart Castle, tror jag. Men det var väldigt spännande. Man kollar ju ner hela tiden och hoppades att få se någonting och var lite rädd för att bada.
Ja, men för det stod också på typ wiki så här vad det kunde ha varit istället, och då var det så här sälar, och det kunde ha varit en sån här haj, och det kunde ha varit så man bara så här sälar i en sjö liksom. Men det kanske är en så stor sjö så pass nära havet att det är möjligt, eller?
Ja, alltså den går ju via Kaledonska kanalen.
Aha, okej.
Tror jag.
Så den skulle kunna ha varit något djur liksom. Och det var också någon som hade någon teori om att det fanns liksom en andra botten på sjön. Alltså att det är liksom bara den botten man tror är botten är inte botten, utan att det liksom går in under där, och att det var där monstret gömde sig. Så här är spännande. Och i Sverige så har vi ju Storsjödjuret. Känner du till Storsjödjuret?
Nej, inte så mycket. Man har ju hört om det, men liksom inte, nej, vad är det?
Storsjödjuret är ju i Storsjön i Jämtland.
Okej.
Framför Östersund.
Storsjödjuret
var det många som såg i slutet på, eller på 1800-talet. Och det var lite så ändå att man främst såg storsjödjuret under rötmånaden och i sjöns sydliga och östra delar. Så det var liksom där och då det sågs. Och det var ju också en massa folk som skulle hitta det och så. Och det var faktiskt ett bolag som startade 1894 som skulle fånga, och jag vet inte om det skulle döda, men fånga odjuret. Och det bolaget var finansierat av självaste kung Oscar den andra. Så det var allvar. 1986 så slog länsstyrelsen i Jämtland igenom att ett förbud mot att döda, skada, fånga levande djur av arten storsjödjuret. Och även att borttaga eller skada storsjödjurets ägg, rom eller bo. 1986. Men det är ju de har roligt.
Det är fantastiskt.
Ja. Det här förbudet upphävdes 2006 på grund av att man ansåg att det inte gick att fridlysa en icke-vetenskapligt verifierad djurart.
Typiskt.
Jättetråkigt. Ja, nej, men så att jag upplevde liksom när jag varit i Jämtland att storsjödjuret är liksom lite, det är liksom en härlig symbol för deras. De är goda där uppe, jag gillar dem.
Ja.
Nej, så det var det jag hade om odjur. Men jag har också tittat lite på det här med gudar och vatten. Ja. Fast inte havet då, som du skulle göra det. Men först så tänkte jag att jag skulle titta på det här med regnjurar. Men återigen, så himla mycket. Finns så mycket. Alltså, typ alla länder från Litauen till Hawaii har liksom haft regnjurar. Så då fick man ju plocka ut några då liksom. Och där var det faktiskt återigen nordisk mytologi. Det finns en gudinna som heter Fjörgyn. Och det är i alla fall Oskan och regnets gudinna. Och hon är Tors mamma. Guden Tors mamma. Och härskar över allt som växer. Men sen hade de ju också Frej som var fruktbarhetens gud.
Och det är faktiskt sonen till Njord.
Titta.
Ja, nu sluts
det alltså lite. När jag läste den här listan så var jag verkligen så här. Alla är släkt med alla och tvillingar och det är den som mors
moster. Och det är ihop med syskon och grejer också. Ja. Det är helt galet.
Det var liksom deras Game of Thrones. Ja. Men i alla fall. Frej. Ja, Frej var ju fruktbarhetens gud. Så det var ju också regn och solsken och sånt. Mm. Och sen Thor då såklart som med sin hammare Mjölner slog ihjäl jättar och troll och när han då gjorde det så dundrade Oskar. Mm. Så alla de var ju kopplade till vädret liksom, regn och Oskar. Det fanns faktiskt, jag hittade en annan regngud, Maya-folket hade en gud som heter Chak, som styr över regnet och han hade inte en hammare men en yxa som han använde och slog på molnen för att skapa regn och Oskar.
Okay.
Det är lite häftigt.
Ja.
Där jag hittade jag lite obehaglig information om de så här ritualer de hade för att typ hedra honom. Så var det så här, dels hade de så här att typ pojkar skulle leka grodor. Det kändes olyckligt och fint så. Ja, men det andra var typ att de sänkte ner så här unga män och kvinnor i brunnar.
Oj.
Och lät dem drunkna eller nästan drunkna och komma upp igen för att typ berätta saker. För dem, och typ som offer liksom.
Oj, det låter helt sjukt.
Ja, tokerier.
Men vadå, så att om de nästan drunknade och kom upp igen, var det precis som att de hade fått, eller vad skulle...
Jag vet inte, det förstod inte så mycket.
Nej, det stod bara att
jag, man jag forskade gjorde. Inte vidare i det heller, men det lät så obehagligt. Ja, men så det fanns jättemycket om regnjurar. Men jag tycker bekant mer om avloppsvatten än regnvatten. Regnvatten är lite din grej, avloppsvatten är min grej. Och då kan jag ju berätta för dig, Elin, att det finns ju också gudar för avloppsvatten och toaletter.
Fantastiskt.
Helt fantastiskt. I Japan så finns det en toalettgud som heter Kawaiakami.
Mm-hmm.
Och toalettguden kom till för att det var två anledningar. Dels var det att toaletterna var väldigt mörka och läskiga platser, obehagliga platser. Det fanns risk att man kunde trilla i och drunkna.
Oj, stora.
Ja, tydligen.
Ja.
Så då skulle guden skydda en som man inte trillade i och drunknade i toaletten. Och det andra var att toalettguden skulle hjälpa till med skörden. För de var väldigt avancerade och använde sitt avfall för att gödsla med.
Wow.
Mm.
När var detta?
Jag hittade inget årtal, liksom. Det bara stod i Japan.
Okej. Ja.
Jag hade ju säkert kunnat researcha vidare.
Ja,
men Wikipedia liksom.
Allt från då till nu liksom.
Mm. Ja, om man går in där kan man ju granska källorna själv. Och det stod också att toaletterna hölls väldigt rena och pyntade.
Mm.
Lite motsägelsefullt mot det här att de var läskiga platser som man kunde trilla ner i. Jag vet inte. Men man höll i alla fall dem väldigt rena och pyntade eftersom toalettguden ansågs vara en väldigt, väldigt vacker gud.
Mm.
Och om toaletten var smutsig så fick man fula och olyckliga barn. Och om toaletten var fin så fick man vackra barn. Och man bad till toalettguden för att få vackra barn. Så att...
Det är ju väldigt intressant.
Jag kan liksom känna igen mig. Man blir väldigt vacker när man håller på med avloppsvatten. Nej, men det fanns tydligen liknande gudar även i Korea och i Kina. Och det finns varianter av buddhism och typ maori-folk på Nya Zeeland som också har så här liknande toalettavloppsgudinnor. Det fanns jättemycket info om den här toalettguden på Wikipedia. Men det fanns också en då, som du också har hört talas om, den här i den romerska mytologin. Så hade man Clocania. Det är alltså en gudinna. Och kloaka då är ju avlopp, eller rör på latin. Mm. Så hon var ju då avloppsgudinna.
Mm.
Och hon vakade över Cloaca Maxima som var De hade ett väldigt avancerat avloppssystem i romarriket, antikens Rom. Och då var kloaken Maxia liksom huvudröret som alla avloppen gick till. Så det var faktiskt en av härskarna där, Titus Tatius, som reste en staty över Clocania. Som fortfarande finns kvar, tror jag.
Man kan finns det här röret kvar också, Maxima-röret?
Det tror jag. Så det är ju, om man ska till Rom, så kan man titta på det. Och sen var det faktiskt även där, utöver att kontrollera avloppen, så var hon också gudinna över sex och giftermål.
Det är något spännande, med sex det är något och vatten. Med...
Ja. Får kolla upp det lite mer. Och så småningom så blev hon liksom identifierad med Venus. Så att hon liksom försvann lite och blev en del av Venus.
Okay.
På något vis. Jag fattar inte riktigt. Ja,
det som var är det. Fruktbarhetens.
Ja, det tror jag väl att hon är.
Ja, just.
Det var det jag hade om gudar.
Ja.
Men när vi ändå är inne på toalett. Jag bara trillade över en sak. Det finns en sajt som heter 10fakta.se där de har så 10 fakta om allt möjligt. Där har de bland annat 10 saker du inte visste om toaletter. Jag måste bara ta mina highlights. Ett tangentbord kan innehålla 200 gånger mer bakterier än din toalett.
Oj.
Ja. Jag gillar att stå kan innehålla, för det, om man använder sitt tangentbord som toalett så kan det absolut hända, tänker jag. Men jag vet inte hur de
hade det. Vad de gör med sina tangentbord.
Ja, nej. Men det stod också att en mobiltelefon har 18 gånger mer bakterier än vad din spolknapp på toaletten har. Och när man ändå pratar om mobiltelefoner så står det att fler människor i världen har mobiltelefoner än toaletter.
Oj.
Intressant att tänka på.
Ja, faktiskt.
För att typ över 1 miljard människor fortfarande utför sina behov i naturen i brist på toalett. Sen så stod det också här att i snitt så spenderar man ungefär 3 månader av sitt liv på toaletten.
Oj, det är mycket.
Ja, jag tänker att det inte är så mycket. Alltså, jag menar...
Hela sitt liv.
Ja. Men det står också att...
I förhållande till hur mycket man står i kö så är det kanske okej.
Okay. Ja, precis. Det står också att den tiden då som man spenderar på toaletten ökar beroende på hur många appar och funktioner man har på sin mobiltelefon.
Ja, eller bara serietidningar, tänker jag.
Ja. Jag tänker också, eller bra bok liksom. Men,
det är ett jättebra ställe att sitta och läsa på.
Det är det faktiskt. Ja, det var mina favoriter där. Men jag tyckte det var kul att snacka lite om såna här grejer också. Alltså, för att det tyder ju på hur viktigt vattnet alltid har varit för alla. Liksom.
Ja, eller hur.
Det och att man inte tar det för givet.
Nej. Om sjömän så tänker jag mycket att havets makt och hur det är så svårt att förutsäga hur vädret kommer att bli och vågor och så. Att man liksom vill tänka att man kan förklara det på något vis.
Så sätter vi punkt för idag.
Ja, det gör vi.
Det gör vi.
Tack för att ni lyssnar.
Tack för att ni lyssnar. Det är jättekul att göra det här. Och att ni lyssnar.
Hej, hej.
Hej då.